Den 1 januari ber vi för fred. I år inföll den 45:e världsböndagen för fred och påven hade som varje år skrivit ett särskilt budskap till denna dag. I årets tema, att utbilda unga i rättvisa och fred, fokuserar påven som titeln säger på vikten att utbilda unga i främjandet av fred. Med mig på tråden idag har jag dominikansyster Madeleine Fredell. Hej syster Madeleine.
Hej.
Du har inte bara läst budskapet, du har även översatt det till svenska. Vilket är din spontana kommentar på årets fredsbudskap?
Det är för det första väldigt positivt att påven riktar sig till unga människor och det som då också som en uppföljning efter världsungdomsdagen i Madrid i somras. Och att han på något sätt vill stärka de unga i deras möjligheter att påverka samhället politiskt, socialt, kulturellt med en entusiasm och förhoppningsvis då den framtidstro som unga människor normalt bör ha. Om det sen är så i våra framförallt västerländska samhällen idag, det kan ju vara en fråga. Det domineras ju så ofta utav negativa nyheter, men det finns också många positiva inslag, mycket hopp som många unga människor står för. Det är väldigt positivt att han anknyter till unga framförallt.
Vad är det påven vill få fram med budskapet?
Ja, sådana här texter är ju lite snåriga. Ska man plocka ut några saker så är det ju att det är viktigt med den eller de som utbildar unga människor och då i en vid mening. Det är inte bara fråga om skolutbildning utan det är ju också fostran, en utbildning för hela livet. Och han lägger stort fokus vid den rollen. Och sedan riktar han sig också till politiker och massmedia att de ska finnas med och ge dem stöd som tillkommer de här grupperna för att den här utbildningen ska kunna äga rum då. Och framförallt att familjen ska få stöd att, ja, så att säga, forma barnet och vara med på barnets livsresa, som han uttrycker på ett par ställen. Det är ju det främsta. Och sen är det ju då, alltså, hur gör man när det gäller utbildning i sanning, frihet, fred och rättvisa? Och där blir han ju ganska filosofisk, så att jag vet inte riktigt vad lärare i en direkt undervisningssituation kan få för tips eller sådär. Det är inte så konkret, utan det är ju mer generellt det här budskapet.
Mm. Och ändå är det många som har sagt att det är mer konkret än vad det brukar vara.
Det är ju i alla fall kortare, så det är klart att han måste komma lite mera till punkt. Men det är en sån här sak som jag tycker är viktig, som han säger, att utbildare måste vara äkta vittnen, alltså en slags förebilder, och att det är viktigt att de själva lever det som de undervisar och att det då inte bara räcker med en formell utbildning, utan det handlar om att vara människa. Det är ju väldigt viktigt att påpeka. Men det är ju ingenting som vi alltid får så väldigt mycket konkret hjälp till, utan det är en livserfarenhet som vi måste reflektera över själva. Och det där är, det ställer krav, det ställer andra krav så att säga på utbildningen än det vi är vana vid.
Mm. Han tar ju upp ett ämne som är rätt omdiskuterat. Det finns med i samhällsdebatten idag, och särskilt i Sverige har jag sett att man talar om nivån på bildning och vad det är som brister. Och det är intressant att han lägger så mycket fokus på att det måste vara någon som utbildar, att man inte kan lämna unga vind för våg.
Det är riktigt. Och samtidigt, som han ju också påpekar, att de unga har också ansvar för sin egen utbildning. Man måste kunna ta emot. Men hur skapar vi då en situation för att unga människor ska känna sig motiverade att ta emot både livserfarenhet av äldre människor och så att säga med den tekniska utbildningen? Det där är inte så självklart i själva klassrumssituationen alla gånger.
Så det är både ett budskap till de unga och till de äldre?
Det han säger, det berör ju hela samhället. Han är ganska mycket inne på det här med att när han talar om sanning och frihet, att sanningen inte får vara fragmentarisk, utan den måste kunna förklara livets mening. Alltså att det ska vara meningsskapande på något sätt. Och där är vi ju alla inbegripna, vare sig vi direkt sysslar med utbildning och undervisning eller indirekt. Varje människa måste ju skapa mening i sitt liv. Det är så att säga vår första grundläggande uppgift. Och då tycker jag att man väldigt lätt kastar tillbaka frågan då. Ja, vilka redskap ger kyrkan idag för att människor ska kunna skapa mening i livet? Och där får vi ju inte några direkta svar utav påven i det här dokumentet. Det är klart att det ges på andra håll också. För att människor ska få hjälp att skapa mening så måste vi också möta dem där de finns. Och ibland så är jag lite rädd för att det har blivit lite för stort avstånd mellan människors sökande och deras vardag och kyrkans budskap. Där är det ju en enorm uppgift, en katechetisk uppgift att så att säga få det här att gå ihop så att vi inte talar förbi varandra. Och jag tror att ska man arbeta för fred och rättvisa och sanning så måste man så att säga kunna uttrycka vad det är som ger mening åt ens liv. Mm. Annars hamnar man i den här väldigt stora meningslösheten som ju också påven kommer in på, där vi har en aktuell kulturell situation som ofta lämnar oss i ett tomrum helt enkelt.
Det är inte första gången du översätter ett fredsbudskap.
Nej.
Hur många har du översatt?
Ja, jag tror att det är 3-4 stycken.
Han har ju tidigare fokuserat på religionsfrihet och bevarandet av skapelsen och familjen. Vilket tycker du har varit det bästa?
Ja, jag tycker nog det här om religionsfrihet. Det var för det första väldigt spännande att översätta. Men sen också att han kommer in på problemet att vi måste ha ett sekulärt samhälle för att kunna bevara religionsfriheten. Och samtidigt får det här inte då stå över i en, vad vi kanske skulle kunna kalla för en sekularism, som alltså blir ett hot mot religionen. Och den här balansgången, den tycker jag att han uttryckte väldigt bra i föregående års fredsbudskap, där han då talar för en mångfald och dialog och att det är samhällets förpliktelse att kunna garantera den friheten.
Det är ju riktigt, riktigt aktuellt också. Det var det ju redan förra året, men
det är fortfarande aktuellt, oh ja. Här, i det här dokumentet också, han tuschar ju samma sak. Alltså, vad är samhällets förpliktelse när det gäller den framtida generationen eller framtida generationerna? Och även om han inte direkt säger det, så tycker jag att det finns en slags oro och en uppmuntran till, när det gäller utbildning, att inte glömma bort den filosofiska utbildningen. Han uttrycker det aldrig så i det här dokumentet. Men indirekt så avläser jag att vad vi saknar väldigt mycket, det är ju en riktig humanistisk utbildning. Att alla människor behöver det. Och våra samhällen som då är inriktade, och det säger han ju, på materiell nytta hela tiden, är ju på god väg att avskaffa humaniora. Mm. Och avskaffar vi humaniora och vår historiska kunskap, då vet vi hur det kan gå. Alltså då ligger vi ju snubblande nära igen till en helt fascistoida ideologier.
Det känns ju riktigt aktuellt i Sverige där man fokuserar mycket på vetenskapen.
Ja, ännu mer i England där man ju mer eller mindre nu kommer att avskaffa humaniora så tillvida att man får alltså betala kostnaderna själv för en humanistisk utbildning på universitetet. Och det kommer naturligtvis ytterst, ytterst få personer att kunna göra. Och det är ju också en social fråga. Det innebär att i stort sett alla med normalinkomster är uteslutna från en humanistisk utbildning på universitetsnivå. Det är en ytterst farlig utveckling som man går går emot i det sammanhanget.
Mm. Du är ordförande i Kommissionen för rättvisa och fred i Stockholms katolska stift.
Ja, men jag är inte ordförande, men generalsekreterare. Det är biskopen som är ordförande.
Vad omfattar ert arbete?
Det är oerhört mycket. För det första så utgår vi ju, vår bas är katolsk sociallära. Vad vi försöker göra det är att i aktuella frågor relatera dem till katolsk sociallära hela tiden. Försöka ställa upp med bakgrundsmaterial för om någon vill göra ett pressuttalande eller skriva en artikel eller uttala sig på något sätt. Vi svarar ofta på remisser, på undersökningar, förfrågningar av olika slag som berör det här området. Och då är det ju allt ifrån miljöfrågor, mänskliga rättigheter, sociala frågor, rättvis ekonomi, omvärldsanalys och så vidare. Och en del av arbetet är ju att översätta såna här dokument. Och vi har rätt mycket föreläsningsverksamhet, kurser.
Så ert arbete riktar sig, alltså det är lokalt om man säger det?
Alltså det är ju både inåt kyrkan men också utåt mot politiker, samhälle som sådant. Det är ju åtskilliga människor som har följt kurser i katolsk sociallära och det har varit på alla tänkbara nivåer.
Hur stor kunskap finns det om den katolska socialläran i Sverige tycker du?
Det är väldigt dåligt. Ändå, fast jag tycker då att jag har hållit på att undervisa i det här sedan ja, slutet på 90-talet, så har jag väl bara berört en lit, kanske någon procent av den katolska befolkningen och ännu mindre naturligtvis utanför det.
Mm.
Jag tycker mig möta ett större intresse ekumeniskt för katolsk sociallära och det är väldigt skojigt. Och jag tror att vi har väldigt mycket att hämta där för att ge oss instrument att förstå samhället, verkligheten som sådan. Mm. Och därför är det så synd att den är så pass okänd som den ändå är.
Jag tackar dig, syster Madeleine, för att du har förtydligat budskapet i år.
Tack ska du ha.
Tack så mycket.
Tack.